Jag har också lärt känna Leons mamma. Hon säger att hon är bekymrad för honom och att hon skulle vilja flytta, men hon har svårt att få en ny lägenhet. När jag frågar Leon så säger han att han vill bo kvar, trots att han själv sett vapen och knivslagsmål i området och känner folk som har blivit skjutna till döds.
Vad tänker du om Sverige? Du har full koll på alla de här konflikterna. Du vet vad som händer i Sverige. De här äldre du ser på torget och alla de här grejerna. Vad tänker du?
Alltså, vad ska man säga, bror? Det är den här världen vi lever i. Alltså, jag kan inte ändra på det. Ska hela Sverige lyssna på mig? En 12-åring. De kan inte ens lyssna på en vuxen. Hur ska de lyssna på mig? Snälla. Vi är klara nu. Jag har gett dig för mycket information som jag inte ens borde gett.
Det här är Sveriges Radio P1, nyhetsdags, klockan är 3.
Barn och unga väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Jannike Tillå på Internetstiftelsen menar att det nu ställs nya krav på källkritik.
Nu sätts de källkritiska förmågorna på sin spets. Vi har jobbat länge med källkritik på nätet. Det gör skolorna bra. Nu kommer ett nytt lager på detta som de måste ta sig an.
Vilken app kör ni?
I ett grupprum på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm ger läraren Christer Lindgren, 4 9-klassare, en instruktion. Alla 4 elever här använder ChatGPT före Google. Det är enklare och snabbare, säger de. Men Gustav Sjöberg kan vara kritisk till svaren.
Ibland om jag tycker informationen känns lite skum, då är det bara att fråga så här källor. Och då kommer det upp så här, kanske 4-5 olika länkar. Och då kan man gå in och kolla, och då står det typ samma sak.
Elevernas lärare, Christer Lindgren, berättar att de snart ska ha ett moment om just generativ AI.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Reporter här, Sara Nuder. I Norge väntas regeringen i nästa vecka lägga fram ett förslag till en ny samtyckeslag, skriver NRK. Justitieminister Astrid Aas-Hansen sa i ett tal på Arbeiderpartiets landsmöte att sex ska vara baserat på frivillighet. Sex utan samtycke ska vara förbjudet och ska betraktas som våldtäkt enligt förslaget som kommer att läggas fram för Stortinget på torsdag. I Malmö så var det ett 10-tal skarpa handgranater i den ryggsäck som hittades i Västra hamnen igår kväll. Polisen spärrade av området medan bombskyddet tog isär handgranaterna.
P1, Sveriges Radio.
Och nu ska det bli kultur här i denna kanal från fredag eftermiddag.
Efter en fråga om mångfald så avbröts P1 Kulturs reporter Emma Engströms intervju med Hollywoodstjärnan Viola Davis. Hör om vad som hände där idag. När vi också tittar närmare på hur Trump-administrationen vill styra kulturlivet i USA i just mångfaldsfrågan. Han slår brett. Det är allt från hur de stora tv-bolagen arbetar med mångfald till hur de nationella museerna kurerar sina utställningar. Jag heter Lisa Bergström. Det här är P1 Kultur. Det kom ett brev till Mr. Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. Avsändare är Brandon Carr, ordförande för The Federal Communications Commission, kallat FCC, alltså den myndighet som ansvarar för etermedier i USA. I ämnesraden så framgår det att det ska öppnas en utredning mot Disney ABC:s mångfaldsprogram. Myndighetschefen Carr, han skriver: In particular, I want to ensure that Disney and ABC have not been violating FCC equal employment opportunity regulations by promoting invidious forms of DEI discrimination. Alltså att myndigheten för etermedier särskilt vill försäkra sig om att Disney och ABC inte har brutit mot reglerna kring jämlikhet gällande anställningar. Han skriver även i brevet att han har sett att Disney har ändrat sitt beteende på sistone, men att han är orolig ändå. Mycket orolig. Hej Gina Lindberg.
Hej Lisa.
Vår USA-korrespondent. Du, vad är han orolig för?
Han är orolig, säger han, för att Disney ägnar sig åt diskriminering. Och det han specifikt säger sig vara orolig för, det är att Disney ska ägna sig åt mångfaldssatsningar som enligt honom och enligt Trump-sidan utgör orättvis särbehandling. En sorts omvänd diskriminering. Det är så där Trump-administrationen resonerar, att alla mångfaldssatsningar ska bort. Alla försök från Disney och ABCs sida att ta hänsyn till kön och etnicitet till exempel när man gör rekryteringar. Det vill säga att aktivt försöka sträva efter en mångfald bland anställda. Den typen av mål ska bort. Och det är det som Brendan Carr vill komma åt med det här bekymrade brevet.
Mm. Och vad kan den här utredningen leda till, FCCs utredning?
Ja, nu har han formellt startat, beordrat en utredning mot Disney och mot ABC för att se till att man inte fortsätter med de här bannlysta satsningarna. Och det gäller inte bara att komma åt policysatsningar som bolagen har nu, utan det gäller också tidigare policybeslut. Så att Brendan Carrs utredning ska gå tillbaka i tiden och titta på beslut från de här bolagen de senaste åren och undersöka då om man har brutit mot anställningsregler på olika sätt genom sina mångfaldssatsningar. Mm. Och det här bekymrade brevet skickar han alltså trots att Disney redan har sagt att man har dragit in sina mångfaldssatsningar. Och det har man gjort antingen genom att lägga ner projekt helt och hållet eller i andra fall genom att man har anpassat språket. Och en sak som man har gjort det är att Disney Plus har ändrat i de där texterna som man har lagt till på senare år i gamla filmer där man har en liten disclaimer där man kan varna för att ja, här är det rasistiska stereotyper i gamla tecknade filmer till exempel. De varningstexterna har man kortat och skrivit om i vissa fall för att anpassa sig efter de här nya reglerna. Och man har också ett annat exempel är att en avdelning som Disney hade på personalområdet som hette Diversity and Inclusion, den har man döpt om och kallar den nu för Talent Strategy istället. Mm. Så att Carr skriver i det här brevet att han har noterat att det pågår förändringar, men han vill försäkra sig om att det här inte bara är kosmetiskt på ytan, utan alla mångfaldsprojekt eller diskriminerande projekt som han kallar dem måste avslutas.
DEI programs, det är det man pratar om, alltså diversity, equality, inclusion, mångfald, jämlikhet och inkludering. Det är ju något som har varit ett ramverk för många företag och institutioner länge i USA. Jag försöker förstå här president Trump varför han vill ha en aktiv politik mot det här. Går det att hitta någon mer anledning eller är det just det som du var inne på med?
Ja, det är ju det här begreppet DEI, det har ju som du säger, det har använts i myndigheter, skolor, universitet, inom militären och även i företag för att sätta upp riktlinjer för att öka mångfalden och för att se till att det blir lika behandling, motverka diskriminering. Men det här begreppet har ju blivit ett rött skynke för Trump-republikanerna. De vill ha bort det helt och hållet från statlig federal verksamhet. Så att nu satsar man väldigt mycket kraft och energi på att få bort all sorts mångfaldsarbete eller allt som är i närheten av det här DEI-begreppet. Inte bara inom myndigheter och departement utan också i förlängningen då i företag, därför att annars kan olika kontrakt dras in. Och det är ju en del av det stora kulturkriget. Den här kampen mot allt det som Trump etiketterar som woke. Och han menar att de här satsningarna är en sorts omvänd diskriminering som då skulle kunna drabba majoritetsgrupper, drabba vita till exempel. Han har beskrivit DEI-satsningar som tyranni och nu ska han befria landet från de här tyranniska plågorna och projekten.
Men Gina, hur laddat skulle du säga att mångfaldsbegreppet är idag i USA?
Oerhört laddat och helt politiserat. Det har ju gått så långt att själva språket, orden för detta är politiskt laddade. Att Trump-administrationen till exempel vill att myndigheter tar bort vissa ord som inkludering, mångfald, etnicitet. De orden ska inte finnas med i olika skrivelser. Och nu applicerar man då samma sorts politik, samma sorts regleringar på medieföretag genom att hävda att mångfaldssatsningar per definition skulle vara diskriminerande. Så att det är en oerhört laddad debatt.
Och att ordet mångfald är ett laddat ord i USA i dessa tider, det fick Emma Engström erfara. Hej Emma!
Hej Lisa, jag hoppas att du hör mig.
Jag hör dig, ja, det fick du, att det är ett laddat ord. Det fick du erfara en intervju som du gjorde med den Oscars belönade skådespelaren Viola Davis häromdagen.
Hon är aktuell nu. Annorlunda.
Ja, det blev annorlunda. Hon är aktuell nu med filmen G20 i vilken hon spelar USA:s president. Har du hört talas om den här filmen, Gina?
Jag blev väldigt peppad för att G20-möten är ju något som jag brukar bevaka som journalist. Men en film om det låter spännande.
Emma, du kanske ska berätta vad filmen handlar om.
Ja, det är då Viola Davis som spelar en amerikansk president och hon vill då bekämpa svälten i världen. Och så ger ju då titeln den här ledtråden att det utspelar sig på ett G20-möte i Sydafrika. Alltså G20-mötet är ju det internationella forumet där de största ekonomierna i världen träffas och pratar ekonomi bland annat. Spelplatsen är också intressant för den här filmen för att Sydafrika har ordförandeskapet faktiskt i år. Så att vi har då en actionfilm som utspelar sig ett högaktuellt geopolitiskt sammanhang med inslag av deepfake, terrorism, kryptovaluta. Ganska aktuella ämnen, eller hur? Mm. Och den är då gjord av bland andra Viola Davis eget produktionsbolag och Amazons strömningstjänst Prime då. Och sedan regisserad av den mexikanska Patricia Riggen och har en stor mångfald verkligen bakom kameran och också framför kameran. Ursäkta. Så att den är en mångfaldsfilm kan man säga.
Och att politik i USA och mångfald är laddat, det blev tydligt inför din intervju, Emma Engström. Berätta vad som hände.
Ja, men precis när jag stod uppkopplad och skulle liksom komma in i det här digitala rummet så fick jag en tillsägelse att inte ställa frågor om politik. Och det gjorde mig lite förundrad eftersom filmen just handlar om politik. Men så är det ibland när man gör de här PR-inramade intervjuerna. Man får lite förhållningsorder så där. Och så börjar vi i alla fall intervjun och jag frågar då Viola Davis om men hur det var att spela president. Vi kan höra vad hon svarar.
It feels fantastic. The script came to us in 2016. So it came to us 8 years ago, before anything had transpired. What does it feel to play an American president? You know what? A deeper question would be what it feels like to lead an action movie as a black woman. It's not just the role that I'm playing. It's the fact that I'm leading a movie that is going to be released on Amazon that is getting a global audience, you know, because oftentimes we don't get those opportunities. Not that we're not capable. So for MRC, Amazon, Andrew Lazar, Logan Brothers to actually see me in this role, at this age, this race, this sex, in an action movie usually relegated to men. Now that right there feels like I've busted through something. That I've sort of made some mark. That feels fantastic.
Ja, hon säger här att hon fick manuset för 8 år sedan och hon säger att den djupa frågan kring hennes roll snarare är att hon spelar huvudroll i en actionfilm som svart kvinna snart 60 år och att hon spelar, än att hon spelar just president. Och att det stora är också att hon blir sedd i en actionfilm. Det känns som jag har gjort ett avtryck här och det känns fantastiskt, säger Viola Davis. Mm. Men Engström, sen hände något i er. Vad hände sen i er intervju?
Ja, men sen, det började ganska bra tycker jag. Och sen så vände det för att jag frågar också vem hon har hämtat inspiration till för att spela den här actionhjälten. Hon svarar bara att det står i manus, hon har inte inspirerats av någon speciell. Och sen undrar jag då vad hon tänker kring det här som nu har hänt, som vi har pratat om, politiken mot mångfald, som ju också då kan bli en rättssak mot Disney bland annat. Och hon som då har drivit ett bolag som arbetar väldigt aktivt och väldigt öppet med de här frågorna. Och just i den här filmen gör det också vad hon tänker kring det här. Det kan ju vara intressant att veta till exempel hur det kommer att gå att arbeta på det sättet som hon gör de senaste åren. Och då händer det här.
It's a very diverse film, and now we got the news that there is like investigations going on towards, for example, Disney for trying to implement diversity within the organization. And you and your production company work for diversity. What is your reaction to that? What is happening in Hollywood in that sense right now?
Did we cut it off?
Hi, do you hear me?
Yes.
Yes.
It's Liz here from Amazon. Hello. This is a film-focused interview. We're not going into politics, and it was made quite clear. So I'm really sorry, but we're going to have to end the interview.
Okay. Okay. Right. So good luck. Bye-bye.
Thank you.
Det här är en filmfokuserad intervju. Vi ska inte gå in på politik, hörde vi en PR-person säga. Där blev du förvånad, Emma.
Alltså jag har aldrig varit med om att bli utslängd från en intervju. Och jag har intervjuat många av världens mest kända skådespelare och regissörer genom åren. Så det här var... Alltså jag blev också ganska arg efteråt faktiskt. För att jag hade ändå önskat att hon hade kunnat säga nej, men jag kan inte svara på den frågan. Låt oss gå vidare.
Vad hände sen?
Ja, alltså jag fick inte heller göra någon ytterligare intervju om den här filmen. Jag blev kontaktad senare av bolaget som beklagade att samtalet avbröts då. Och som också la till att Viola Davis hade inte känt sig bekväm med intervjun eftersom den då inte var fokuserad på filmen. Och själv tycker jag ju då att jag har ställt helt relevanta frågor om filmen och kopplingen till verkligheten. Men det var också det som var så konstigt jag fick höra innan, att jag fick inte ställa frågor om verkligheten. Det tycker jag lämnar vissa tankar, i alla fall hos mig som reporter.
Mm, så du och det här bolaget tycker ganska olika om det här. Nej, det är inte vanligt att det händer, Emma, att man blir utslängd från någon intervju på det där sättet. Och det är inte bara inom filmen som Trumps politik mot mångfaldssatsningarna är en fråga. När USAs president för en vecka sedan ungefär skrev under en ny presidentorder så var det för att återställa sanning och förnuft till den amerikanska historien, Restoring Truth and Sanity to American History. I den här orden så skrev han att landets museer har försökt under en längre tid att skriva om den amerikanska historien. Och han pekade ut särskilt The Smithsonian Institutions som ju bedriver forskning och har runt 20 stora nationella museer, konstmuseer, det stora naturhistoriska museet till exempel, men också andra historiska museer över amerikanskt liv. 17 av dem ligger i Washington där du är, Gina. Är du ofta där?
Ja, men det är ju en sån lyx. Det är en av de sakerna jag verkligen gillar i Washington. Det finns så många riktigt, riktigt maffiga museer. Och de ligger på rad nere på The Mall, den här långa vidsträckta parken mellan kongressen och Lincoln Memorial. Där är det ett helt pärlband av jättemuseer. Så att man kan ägna sig åt museihopping om man vill. Och jag går särskilt ofta på ett konstmuseum som heter Renwick. För det ligger precis mitt emot Vita huset. Så att där slinker jag in ofta och tittar på utställningar.
Så vad är problemet här med den här historieskrivningen? Vilken historia menar Donald Trump inte har berättats?
Ja, i den här presidentorden så riktar han in sig på det han kallar ideologi och språket som används för att beskriva USAs historia. Och han ger då vicepresidenten J.D. Vance i uppdrag att ta bort det som Trump kallar för anti-amerikansk ideologi från Smithsonian-museerna. Trump påstår att de genomsyras av en ideologi som fokuserar på rasfrågor bland annat, och det vill han ha bort. Och kritikerna säger ju att det här är ett försök av Trump att ändra amerikansk historieskrivning. Ett försök till whitewashing, att osynliggöra rasismen och osynliggöra svartas historia.
Improper ideology kallar han det för. Det ska bort, det som är improper ideology. Men egentligen, går det att specificera mer vilken ideologi är det han menar? Liksom, var är vi någonstans?
Ja, han riktar in sig bland annat specifikt på museet för afroamerikansk historia här i Washington. Och det museet handlar alltså helt och hållet om svartas historia. Det tar sin början i slavhandeln. Det går genom segregationen, medborgarrättsrörelsen. Och Trump skriver att han vill att det här museet ska vara en plats för lärande, inte för ideologisk indoktrinering. Och då pekar han på att museet har haft utställningar som har beskrivit rasism på ett sätt som Trump inte gillar. Nämligen att tala om det som systematisk rasism. Och det där är ett felaktigt sätt att beskriva USAs historia, hävdar Trump. Och ett annat museum som han riktar in sig på av ideologiska skäl, det är Kvinnomuseet, som inte finns än, men det planeras ett sånt, Women's History Museum. Där skriver Trump att han vill försäkra sig om att Kvinnomuseet ska hylla kvinnor och inte på något sätt handla om män som kvinnor. Det vill säga, där kommer han in på det här med transfrågan. Så att återigen, det är det här med att komma åt det som Trump-republikanerna kallar för woke och mångfaldssatsningar och den typen av historieskrivning som Trump vill komma åt. Och han etiketterar den då som anti-amerikansk.
Och när man läser den här orden så blir jag i alla fall fascinerad över hur i detalj han är i vissa frågor. Han är väldigt inne i liksom själva utställningarna. Men kan presidenten bestämma över allt det här, Gina, styra hur de nationella museerna kurerar sina utställningar?
Det kan han ju egentligen inte, men han har ju makten över pengarna. Han kan dra in federala medel till museerna. Och det är en stor andel, nästan 2/3 av budgeten består av skattepengar, alltså federala bidrag. Och om Smithsonian inte lyder de här direktiven, då kan ju finansieringen ryka. Så att han har ju den ekonomiska makten.
Men hur har reaktionerna på det här varit?
Det kommer förstås mycket kritik. Det här väcker debatt och väldigt starka känslor. Men jag är ändå förvånad över att det inte har fått större rubriker. Det har liksom inte nått upp till huvudämnet i nyhetssändningarna. Och det beror väl förmodligen på att det är så oerhört många presidentordrar från Vita huset som leder till olika sorters jättedebatter just nu. Det är tullarna, det är förhandlingen om Ukraina, det är nedskärningar i statsapparaten, det är Elon Musk. Så att den här frågan om museernas framtid och inriktning och ideologi och historieskrivningen, trots att det är en jättefråga, så hamnar den i skuggan av mycket annat, åtminstone i amerikanska medier just nu.
Jag har verkligen letat efter uttalanden från The Smithsonian Institutions, men de är tysta. Har du sett någonting från dem?
Man får leta med lupp, och de uttalar sig knappt någonting. Och det är intressant också att den nuvarande chefen för African American Museum, han har just nu klivit ner från sin post och tagit tjänstledigt. Om det har att göra med det här eller någonting annat, det säger inte museet. Men just nu är han inte anträffbar.
Men varför denna tystnad?
Ja, det är väl att, jag menar, man kan ju spekulera i att det är känsligt och att det just handlar om ekonomi, bidrag och pengar och en oro för att det ska bli värre om man uttalar sig. Och den här tystnaden, det tycker jag man märker också från universiteten, Columbia-universitetet som riskerade bli av med pengar i New York om man inte anpassade sig efter nya riktlinjer. Där det också har varit påfallande tyst från universitetsledningen. Utan istället så drivs debatten av externa, fristående debattörer som uttalar sig mer fritt.
Mm. Men finns det någon nu, alltså någon av de debattörerna, finns det någon som tar liksom ton för det här och talar i de här frågorna och ifrågasätter presidentens politik mot mångfaldssatsningarna?
Ja, ja, det gör det. Och som talar om bland annat just när det handlar om frågan om Afroamerikanska museet, att det här är en bärande del av amerikansk historia om man tittar bakåt, med förtrycket mot svarta. Det här är ett land vars ekonomi och framgång har byggts på slavhandel och segregation, och det där är en historia som man måste vara medveten om och kunna berätta om. Så att den här debatten pågår, men den drivs inte av företrädare för museerna, utan den drivs verkligen av externa fristående debattörer, och det säger ju ganska mycket om stämningsläget i USA just nu, att många företrädare för de här museerna, institutionerna, universiteten, de ligger påfallande lågt. Vad det beror på vet vi inte, men det spekuleras i att det beror på att de är oroliga för konsekvenserna om de uttalar sig.
Mm. Ja, tack Gina Lindberg. Vi kommer fortsätta bevaka de här frågorna såklart. Du, när jag ändå har dig på tråden, minns du den här tv-serien Det nya landet?
Ja.
Du gör det? Vad roligt! Nej, den är inte tillbaka. Den går att se på SVT Play och den är veckans klassiker. För 25 år sedan hade tv-serien Det nya landet premiär, och trots sin låga budget och få kända skådespelare så blev det en stor tittarsuccé. Den kom just med ord som mångfald och mångkultur, och de hade just börjat användas för att beskriva Sverige då. Och den här serien fick publiken att skratta samtidigt som den skapade debatt om flyktingpolitik och Sverigebilden. Manuset var skrivet av två unga kreatörer med färska succéer i ryggsäcken, Peter Birro, som hade gjort tv-serien Hammarkullen, och Lukas Moodysson, som då var svensk films guldgosse med Fucking Åmål. Pet Kulturs Saman Bakhtiari berättar om tv-serien Det nya landet från år 2000.
Bland det första som händer i Det nya landet är att en familj på en flyktingförläggning hämtas upp av polisen för att utvisas från Sverige. Till tonerna av Anita Lindbloms låt Sånt är livet. Det är den 15-åriga Ali från Somalia, spelad av Mike Almayehu, en av seriens tre huvudpersoner, som sätter på den gamla hitten för att slippa höra det som sker. Utvisningen påverkar alla på flyktingförläggningen starkt. Samtliga väntar på ett beslut om uppehållstillstånd. Michalis Kutsugianaki spelar den andra huvudpersonen i serien. Den 40-åriga iranien Masud, som väntat på sitt besked i 2 år. För honom blir utvisningen av familjen ett avgörande ögonblick där han bestämmer sig för att gömma sig och undvika det öde han precis bevittnat. Efter viss tvekan bestämmer sig Ali för att följa med, och tidigt morgonen efter kör de ifrån flyktingförläggningen i Skåne i en skruttig blå bil.
Sverige! Sverige! Sverige!
De är väldigt olika. Ali, klädd i blågult, älskar Sverige.
Vi är gud! Vi är gud!
Det gör inte Masud.
Om du hatar detta landet, varför vill du bo här?
Jag vill inte bo här, jag måste bo här. Fattar du? Men om jag åker hem till Iran, de dödar mig eller fängelse 10-20 år.
Tidigt in på resan möter duon seriens tredje huvudperson, Louise, spelad av Lia Boysen. En före detta fröken Sverige som befinner sig långt från uppmärksamhetens och glamourens tillvaro.
Gud, fan, ni är schyssta! Fan, ni är den schysstaste i hela världen! Jag vet inte vad jag hade gjort om inte ni hade stått där.
Det nya landet regisserades av Geir Hansten Jørgensen med manus av Peter Birro och Lukas Modison. Kort efter deras framgångar med serien Hammarkullen och filmen Fucking Åmål blev manusförfattarna kontaktade av SVT-dramachefen Gunnar Karlsson och tv-producenten Christer Nilsson som ville att de skulle göra en serie om två flyktingar som rymmer från en flyktingförläggning. Birro och Modison utvecklade idén till en dramakomedi om två flyktingar på flykt från hotet om utvisning som lär känna en bedagad fröken Sverige, lika vilsen och hemlös som dem, i sitt eget hemland. Och den starka vänskap som uppstår mellan dessa tre under en bilresa genom Sverige. Och det var en idé som gick hem hos publiken. Så här lät det till exempel i några av Sveriges radiosändningar efter att första avsnittet hade sänds i mars 2000.
Förra måndagen såg 1,3 miljoner svenskar den nya tv-serien Det nya landet. Och Modison och Birro är skickligare skildrare av ett Sverige som sällan får plats i tv.
Det nya landet är en blågul, svartvit, färgblind, sprakande historia.
Och recensenterna de var lyriska över Peter Birros och Lukas Modisons tragikomiska berättelser om två flyktingar på resa genom landet. Jag tycker det är obegripligt att det är så sällan som skådespelare med utländsk bakgrund får ta plats.
Med humor kommer man långt. Kanske längre än med politik. Särskilt om vi kan skratta åt oss själva. Och det är precis vad som sker i det nya landet. Det är 3 avsnitt kvar. Missa inte dem.
Alla pratar om den. Den blev ju en snackis liksom redan innan sociala medier.
Jag ringde upp manusförfattaren Peter Birro.
Ja, men det var ju ganska nytt på den tiden ändå att man hade att man gjorde en tv-serie om det här ämnet på det här sättet. Förväntningarna var kanske inte så höga eller att folk hade förväntat sig någonting helt annat, mycket allvarligare och mycket mer, jag vet inte, mer traditionellt, konventionellt.
Istället fick de en serie som har ett raskt tempo i berättandet, med en rå estetik präglad av produktionens låga budget. Det nya landet är fylld av humor, sorg, kärlek och förståelse. Och en samling komplexa rollfigurer som leker med tittarnas fördomar och ständigt skapar oförutsägbara situationer. Under resans gång får Ali, Masud och Louise till exempel möta några som gömmer flyktingar.
Om det bara är du och det bara är några dagar så...
Mamma! Ett äpple nu!
Ett pensionärspar som inte är så oskyldiga som de ser ut.
Jag tror inte att det finns någon möjlighet. Att Ali skulle vilja. Ja, vi betalar naturligtvis.
Sexistiska och rasistiska raggare med hjärta.
Jag förstår inte hur i helvete de kan ta en sån som dig. Man kan ha fått en sån god bit som Big Bert. Sådana där kuller, de växer inte på trän, inte ens här i Dalarna. Vet du. Stick och tala med fan.
Och en nattvakt på Ikea.
Men det vore ju för jävligt om det sista ni fick se oss Sverige var en försupen nattvakt.
Det är ju en skrattspegel lite grann. Det nya landet som ju berättar väldigt mycket om också om Sverige och hur svensk kultur och hur vi förhåller oss till varandra. Och visst, det handlar om två flyktingar, men det handlar också om Sverige. Sverige är ju egentligen huvudpersonen.
Manusförfattaren Peter Birro minns den debatt som det nya landet skapade.
Vanliga människor på gatan och politiker och på kultursidor och i debattsidor och ledarartiklar och så att det var ju väldigt roligt att ha skrivit någonting som blev så omtalat och som alla hade en åsikt om.
Och visst är det lite märkligt hur frågorna som ställdes till seriens skapare, Birro Modison i Ekots lördagsintervju då, liknar frågor som ställs idag, ett kvarts sekel senare.
Som läget är nu, med de getton eller vad man ska kalla det som finns och allting och med den politik och det system vi har. Hur många flyktingar och invandrare tycker ni att Sverige skulle ta emot?
Eliten där uppe, det är de som är för flyktingar och invandrare. De där nere som får ta problemen själva, de är emot. Vad säger ni om den beskrivningen?
Hur skulle man lösa det problemet? En del skulle säga att lösningen är att vi ska inte ta emot dem vi inte kan ta hand om.
I slutet av bilfärden har alla upplevelser och äventyr de varit med om påverkat Ali och Masuds inställning till Sverige. Masoud, han har börjat gilla Sverige medan Ali, han vill lämna landet och åka till Kanada istället. Serien avslutas med ett sorgligt avsked.
Du kan fortfarande ångra dig. Du ångrar dig nu.
Jag gör inte. Jag längtar redan till Kanada.
Men det var tänkt att historien om Ali, Masoud och Louise skulle få ett lyckligt slut, berättar manusförfattaren Peter Birro.
Sen när regissören Geir Hansten Jørgensen kom in då, så läste han och så sa han bara: är det ett sant slut i förhållande till hur det ser ut i verkligheten att det går bra för alla tre? Och det var genialt faktiskt av Geir, det måste jag säga. För det blev också ett sannare slut. Och det är väl också en av anledningarna till att serien har hållit så väl, att den slutar ju liksom med ett knytnävsslag i magen på publiken på något sätt.
Det nya landet var en nyskapande serie på sin tid som visade upp livsöden som inte hade skildrats på samma sätt i svensk drama tidigare. Den synliggjorde erfarenheter som många i Sverige bar på då och som många går igenom än idag.
Det nya landet är nog den tv-serie jag har skrivit som får mest reaktioner fortfarande, att folk kommer fram och säger att de har sett den, och också många unga regissörer och skådespelare från andra kulturer som har utbildat sig här i Sverige, att de säger att det var det som fick dem att vilja göra film till exempel.
Hade den ens kunnat göras idag?
Nej, det jag vet inte, den kanske hade behövts ännu mer idag. Jag vet faktiskt inte. Då händer det ju att någon frågar, kan man inte göra en remake eller kan man inte göra en ny typ av Nya landet? Men det ska nog i så fall några andra göra som är yngre än jag och som kommer från ett annat håll än vad jag och Lukas gjorde. Vi glider runt som Ali och Masoud på jakt efter Louise och VM-guld.
Sist i Saman Bakhtiaris klassiker hörde vi När vi glider av Ison och Fille. Och det var han som hade intervjuat Peter Birro om tv-serien Det nya landet från 2000. Och hela serien går att se på SVT Play. Ett av de tråkigaste tillstånden en människa kan vara i är väl ändå det utmattade. En grå, tung, stinkande, stickande filt som lägger sig över allt. Hur då göra underhållande teater av det här? Ja, det hände igår i Uppsala. Det var urpremiär för föreställningen Funeral of Lady Sapiens på Uppsala stadsteater. Det här är musik av Kristina Issa från föreställningen Funeral of Lady Sapiens, som är skapad av dramatikern och regissören Helle Rosing utifrån egna erfarenheter av utbrändhet. Välkommen in i väggen, står det på hemsidan, som också berättar att föreställningen är en inbjudan till frälsning, en ceremoniell upplevelse. Och du tumlade ut därifrån igår kväll, Jenny Tjellman. Hej!
Hej!
Hur var det i väggen?
Alltså i väggen. Jag var i väggen, jag var på väggen, jag var bakom väggen. Ibland kändes det som om väggen kanske var lång som kinesiska muren och aldrig skulle ta slut. Men jag hade också roligt. Jag fick göra saker som jag inte gjort förut. Jag fick till exempel begrava skådespelarna i en kista och så fick jag lära mig ett nytt budord.
Ja, hit me.
Mm. Allt är ditt fel. Allt är ditt fel.
Ja.
Mm. Så då vet du det.
Då vet jag det. Men vad händer på scenen då?
Ja, alltså vad man ska veta är att det här är en pjäs som bygger, som jag har förstått det, på verkliga anteckningar som regissören gjorde när hon då låg rikande utbränd i någon typ av säng eller så. Och vad det blev av detta är en sorts övertänkt, kaotiskt, väldigt charmfull, också väldigt jobbig begravning. Så det står en kista mitt på scenen och när vi kommer in så är det tydligen tre nunnor som ska sköta om det här. Och en av nunnorna sitter och eldar och mässar, kan man säga. Den andra nunnan hänger upp och ner i kedjor, läser Stephen King, dras upp och ner så här. Och sen har också alla spenar på hela magen, så de är någon sorts djur. Så på frågan om... Din fråga om vad som händer så går inte det riktigt att förklara. Det är inte den typen av pjäs. Men om du tänker dig en sån här, du vet, källarteaterstorm av infall och utbrott och 1500 små rekvisita bitar. Och så är texten en sorts blandning, du vet, av så här stressskryt på sociala medier, KBT-råd om att planera din oro, fläckar som inte går att torka bort. Och sen, då för att toppa det här, då och då så ringer de här nunnorna sådana här hjälpkraschsamtal hem till mamma. Och då har de alla tre huvudena instoppade i ett dockskåp. Och sen kan alla bli också så här felkopplade scouter som kommer med kakor. Och alltid redo. Så, och sen är det mycket ljus och mycket musik.
Vad är det för frågor de har till mamma där på scenen?
Ja, det handlar om att försöka liksom berätta något om ett tillstånd och det enda svaret de får är: har du swishat till mormors present? Och det här jag beskriver, om du då föreställer, det här är ungefär vad som händer på 11 minuter av 2:30 i den här föreställningen. Så det är högt tryck och alla de här tre på scenen som är värda att nämna, för de jobbar jättehårt. Ester Claesson, Lollo Elvin och Jeff Lindström. Alltså de ger allt hela tiden, med hela själen, hela kroppen, hela hjärtat, hela tiden. Och det här är ju både underbart och lite outhärdligt.
Ja, men det låter både outhärdligt och underbart. Men vad säger den här föreställningen om den utrotningshotade diagnosen utmattning då? Får vi någon förståelse?
Ja, alltså det låter ju som det inte finns någon linje i det här. Det gör det väl inte riktigt. Det hör väl kanske diagnosen till. Alltså det finns en man som ganska ofta kommer in med ett grishuvud. Och det är troligtvis en gammal, dålig relation. Men det kan också vara alla de här svinen runt omkring som ju inte förstår någonting. Men annars så är det ju mera trycket, tempot. Det är 100 watt hela tiden. Alla stora saker och små detaljer är alldeles på något vis parallella. Kanske att det är en mässa, en ceremoni, ett tillstånd som liksom beskriver helt öppna spjäll, kan man säga. Sen blir ju också publiken indragen. Man kan ju tänka sig att en utmattningsdepression... Personen är inte ensam. Så vi får ju skäll för att vi är pissliberaler plötsligt. Sen så får vi en ursäkt för det. Sen undras det om vi faktiskt ville ha de här biljetterna eller inte. Vi får också sjunga allsång. Så vi är ju väldigt mycket av en stödfunktion till den här begravningen. Och... jag blir glad och sen blir jag jättegenerad och sen blir jag lite glad igen. Och sen undrar jag, ska det aldrig ta slut? Och det kanske också hör till diagnosens dynamik.
Men när du går ut därifrån, då, vad är det för känsla som stannar kvar i dig?
Alltså jag tänker på det här med det du säger om det, också den här strykningen nu av den här diagnosen, ja, som vi ska göra i Sverige. Och som jag fattar så har vi bara haft den i Sverige, och som jag också har förstått det så drabbas ju, nu drar till med 1%, men vi säger 86% kvinnor i alla fall.
Jag vet inte om det stämmer. Men du berättade om att utmattningsdiagnosen, den ska ju tas bort.
Ja, precis. Ja. Och det jag kan tycka är lite synd med föreställningen, som både är fantastiskt, det är att den blir så många lager och skikt och huvuden och lek. För inuti det här själva berättelsen om att vara i det här tillståndet så finns det ju så mycket intressant ändå. Det finns en monolog som nästan är värd hela föreställningen från se, som handlar om, till sina stora trummor, dun, 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 dun. Hur det är att alltid säga ja. Säga ja till allting. Säga ja till att vara snäll. Säga ja till att följa med. Säga ja, 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 ja. Och det här är ju en av de kvinnliga skådespelarna som håller. Och den där blir otroligt intensiv. Så som svar på din fråga, ja, vilket då var...
Hur det känns i dig när du går ut därifrån?
Jo, en tanke tar jag med mig om att det kan vara kanske väldigt synd, nu är jag inte läkare som vi säger i P1, men det kanske är någonting med utmattningsdiagnosen som har fångat någonting av en kulturell kvinnosjukdom helt enkelt. Och också en tanke om att det här är verkligheten. Exemplen som ges på hur man kan hamna i det här, vad ska vi säga, grisnunnetillståndet som man beskriver här. Det är verkliga saker där ute. Det är nyheterna, det är kraven, det är trycket. Det här är inga vanföreställningar, ingen medicin hjälper. Det är inget hittepå, utan att det är en sorts hårt tryck från verkligheten som framförallt drabbar kvinnor. Det kanske vore synd om man liksom glömde det man har lärt.
Och det här går att se på scenen i Uppsala. Funeral of Lady Sapiens heter föreställningen av Helle Rosing, som hon skrivit utifrån sina egna erfarenheter av utbrändhet. Det låter ju som en kabaré nästan, jag vet inte.
Ja, man får vin i pausen på scenen, om det skulle locka någon.
Tack för det, Jenny Telemann. Nu ska vi träffa årets lyssnarjury. De har läst, de har diskuterat böcker i veckor. Sveriges Radios lyssnarjury 2025. Fem radiolyssnare och bokälskare som är de som i nästa vecka här i P1 Kultur kommer välja vem som vinner Sveriges Radios romanpris i år. Bara så ni vet vilka ni har att göra med. Lyssnarjuryn kommer från hela Sverige. Från byn Östanbäck i Västerbotten, Reimersholme i Stockholm. Från Kalmar, Jönköping. Och så en smålänning som flyttat till huvudstaden. Och P1 Kulturs reporter Nina Assanoy, hon har ringt upp dem alla en i taget. Och vi börjar i Småland.
Jag heter Alma Martinsson. Jag är 24 år och bor i Kalmar och jag arbetar som museipedagog. Jag bor i en etta, så jag sitter i det enda rummet så att säga. Mitt vardagsrum är delat med sovrum och jag sitter i min soffa med min dator framför mig.
Hur ser det ut i din bokhylla? Hur är dina böcker organiserade?
Ja, då ska vi se. Då ska jag gå över till min bokhylla här. Jag ställde om i min bokhylla ganska nyligen faktiskt, för det hade blivit en himla oordning. Och ja, men ändå precis som innan så står böckerna kanske lite grann i genrer. Men i övrigt så står de inte i bokstavsordning, utan jag försöker placera dem vad jag tror att de här författarna hade haft något utbyte av varandra. Så det är ganska roligt att försöka placera in de här böckerna och bara ja, men kanske att John Kennedy Toole, Dumskallarnas sammansvärjning, kanske kan hänga bredvid Fjodor och Dostojevskij. De tror jag skulle ha ganska kul med varandra att göra. Och sen så har jag placerat Mary Wollstonecraft bredvid August Strindberg, för jag tänker att hon kan liksom hacka lite grann på honom och försöka bredda hans syn lite grann. Så att jag har väldigt roligt när jag lägger in böckerna i min bokhylla faktiskt.
Vilken bok har du läst flest gånger? Har du någon sån här som du läser om varje sommar eller något liknande?
Ja, jag har den här boken Bonjour Tristesse av François Sagan. Och den här läser jag varje sommar, just av den anledningen för att jag har väldigt svårt för sommaren. Det är en knepig tid för mig, jag klarar inte riktigt av värmen. Och det finns den här pressen också under sommaren att man ska göra någonting. Man ska ut och resa och man ska träffa nya människor och ha nya upplevelser. Men det som är så bra med Bonjour Tristesse, att där är en helt fulländad dag, är att man kliver upp. Ja, det behöver inte vara morgon någonstans där på förmiddagen. Man har nog tagit en sovmorgon. Och man solar och badar och dricker kaffe. Det är liksom en perfekt dag för huvudkaraktären Cecil. Och det är precis den energin jag känner att jag behöver under sommaren. Där det är en perfekt dag liksom. Så den försöker jag, den energin försöker jag anamma och läsa den. Ja, i princip varje sommar faktiskt.
Jag heter Jan Unga och är 69 år. En glad pensionär som bor i Östanbäck, som ligger 2 mil norr om Skellefteå.
Om du skulle berätta för mig som inte vet hur det ser ut hemma hos dig, var i huset läser du helst?
Det är en ganska intressant fråga, för att normalt så har jag ingen riktig läshörna, men nu i samband med det här juryarbetet så upptäckte jag att istället för att läsa morgontidningarna från klockan 6 och fram mot 10 snåret, så plockade jag fram en bok och satte mig där vid köksbordet med panoramafönstret ut mot Marklunds ängar och Storbäcken. Där satt jag och läste som allra bäst.
Vilken var din favoritbok när du var liten?
Då måste jag komma, alltså när jag var liten, då hade vi inte många böcker i vår bokhylla i lilla byn där jag kommer från. Där var Bibeln och Lestadius postilla i princip. Mm. Så att vi hade inte så mycket böcker, men jag började läsa tidigt i skolan och fångades av böckernas värld. Sen har ju Astrid Lindgren följt mig. Ja, när jag fick mina 4 barn så har de ju fått höra i så gott som alla böckerna.
Men du läste inte Astrid Lindgren själv då när du var liten?
Nej, jag tror att jag, det var ju ingen som högläste hemma hos oss. Ja, det skulle möjligen vara då när man fick sitta på söndagarna på de här byamötena eller stadionmötena, och då lästes det på stillan och så vidare. Men då suktade man bara efter bakelserna och kakorna på bordet.
Det där kände jag igen, ja, fast från en annan religion. Ja, skulle du säga att du är beroende av läsning?
Ja, det tror jag att jag är. Alltså om man tittar överlag från allt det jag läser. Absolut, jo.
Jag heter Kristina von Scheele, är 58 år, bor i Jönköping och jobbar som psykolog. Jag introducerades till bibliotek när jag var liten. Då bodde vi på landet och bokbussen kom då och då. Man cyklade dit tillsammans med sin mamma och sin lilla syster. Och så fick man sitta inne i den där magiska bussen och titta i böcker och låna med sig böcker hem. Så redan då började det, tänker jag. Alltså, böcker finns alltid i mitt liv, liksom. Jag läser alltid, jag lyssnar alltid på böcker. Det är liksom en väldigt, väldigt viktig del av mitt liv, tänker jag.
Om du ändå skulle tvingas välja några favoritförfattare, vilka skulle du välja då?
Ja, men då skulle jag säga Knausgård, hans författarskap. Jag tror jag var väldigt ovillig att i början att läsa hans böcker, min kampserie. Och sen när jag gjorde det så blev jag helt fängslad. Hur kan man likna så mycket som vi alla människor går och har det? Vi tänker på våra vardagsbestyr, det där lilla, städa och handla mat. Och sen sticker tankarna iväg till stora liksom, världsfrågor. Han gör det på ett fantastiskt sätt. Liksom.
Har du någonsin glädje av all din läsning i mötet med dina klienter? Som när du jobbar som psykolog?
Ja, men spännande. Ibland tror jag att det kanske är precis tvärtom. Jag tänker ibland att när jag jobbar så får jag på något sätt något ansvar för en annan människa. En människa söker mig för att den vill komma i ett förbättrat mående, vill ha stöd och hjälp i det. Och då kan jag känna att när jag läser böcker så behöver jag inte ha något ansvar överhuvudtaget. Det är en författare som tar ansvar vart de här personerna i böckerna ska ta vägen. Och att det är väldigt behagligt för mig, tänker jag. Mm. Att det är så.
Mm. Att du får vila helt enkelt.
Ja, precis. Så tänker jag. Mm. Jag får vara med människor men jag behöver inte ta något ansvar. Jätteskönt kan det vara liksom.
Ja, mitt namn är Theodor Fredén och jag är en 30-årig utflyttad smålänning som numera bor i Stockholm och jobbar med kommunikation.
Hur stor plats tar litteraturen i ditt liv?
Jag har ju precis flyttat, så jag skulle väl ändå säga 8-9 flyttlådor med det jag har i Stockholm. Så det är en väldigt fysisk plats.
Vad letar du då? Alltså vad hittar du dina liksom, guldkorn?
Jag är ju en sån som gräver djupt på bokbörsen. Eller andra antikvariat där man kanske inte vet vad man är ute efter, men man fångas av någonting. Så min läslista som många andra är ju, det är ju titlar och författare, men det är också teman som man skulle vilja fördjupas i.
Men berätta om något sånt där tema när du har haft någon slags lässkov och velat fördjupa dig i något område. Vad kan det vara?
Bismarck var det ganska nyligen. Jag läser mycket om Bismarck, men även då Bismarck, och då är ju steget långt, det är inte så långt till Korsika eller Grekland. Man tänker på de sakerna, så tänker man väl kanske på sommar, då tänker man på mån, vore kul att djupa lite i. Nu senast läste jag böcker från, alltså det blir ofta geografiska platser, platser man kan besöka, platser man som liksom luktar och smakar.
När du är på jobbet, längtar du hem till dina böcker eller ditt läsande?
Nästan hela tiden.
Jag heter Benigna Poloni och jag är 62 år gammal. Jag bor i Stockholm och jag har jobbat som lärare i 40 år och just nu jobbar jag inom vuxenutbildningen.
Vilken var din favoritbok när du var liten?
Jag läste väldigt många ungerska böcker som inte kanske säger särskilt mycket, men en av mina favoriter var faktiskt Nalle Puh. Jag gillade Mary Poppins, alltså såna engelska barnböcker som, alltså Mary Poppins vet inte ens som man läser längre liksom. Men jag gillade också de här klassiska sagorna, du vet, de här Grimm-sagorna som är totalt ute nu för tiden, men jag gillade de där klassiska liksom, Cinderella eller vad de heter på svenska.
Askungen.
Ja. Askungen, ja, precis. Askungen, ja. Och sen när jag var äldre så var det Nalle Puh, för jag älskade liksom humorn i Nalle Puh. Mm.
Men vilken var den första bok du läste på svenska?
En av de första tror jag var, som, för att jag kom till Sverige precis för 30 år sedan, blir det i år. Jag flyttade hit 95. Och jag tror att en av de första var kort varianten av Per Lagerkvist Dvärgen, en förkortad variant. Och jag tror att det var den. Och sen så läste vi Selma Lagerlöfs Kejsaren av Portugalien. Mm. Det var den första som vi i skolan läste, alltså som inte förkortad och inte lättläst, utan det riktiga.
Vilket är det så här bästa boktips du har fått? Alltså någon har sagt den här bör du läsa och sen har det blivit en stor upplevelse.
Alltså det är så intressant, för vi är sex personer, sex kvinnor, och vi har en liten bokcirkel som typ alla människor i min ålder. Och då fick jag från ett par, alltså ett gift par som är våra vänner som har varit i 30 år. Kvinnan ingår i bokcirkeln och hennes förslag att vi skulle läsa Väggen av Marlene Haushofer, tror jag hon heter. Och hennes man, när vi var på deras sommarställe, hennes man som inte ingår i våra bokcirkel, han sa att Agota Kristoff var en fantastisk läsupplevelse för honom. Den stora skrivboken Beviset och Den tredje lögnen. Och det är de två som jag skulle vilja lyfta fram.
Batonga med Angelique Kidjo avslutade Nina Sanois möte med Sveriges Radios lyssnarjury. Och i nästa vecka diskuterar lyssnarjuryn de fyra nominerade romanerna till Sveriges Radios romanpris 2025. Med start här i P1 Kultur redan på måndag. Och de nominerade är Helga av Bengt Olsson, Alia Ätaren av Martin Engberg, Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer och Den första boken av Carolina Ramqvist. Vinnaren koras här i P1 Kultur nästa fredag. Idag är det 2 månader sedan massmordet på en skola i Örebro, och vid minnesceremonin några dagar efteråt så lästes dikten När orden tog slut av poeten Mikael Hovrat Dahlman. Idag är den dagens dikt här i P1. Och ni hittar den i appen eller på vår webb. Vi kommer aldrig glömma.
Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Lotta Linderar. Jag heter Lisa Bergström.
Nu en glimt av förra helgens poddfest som man kunde följa på webben och i Sveriges Radio Play-appen. Här hör vi en liten bit av P3-klassiken med Emily Rosenqvist.
Or not to be.
That is the question.
To be or not to be. That is the question.
That is the question.
Frågan vi ska prata om. Kanske en av världens mest kända teaterrepliker ur världens mest kända och kanske spelade pjäs, Hamlet. Elis Monteverde-Biro, välkommen hit till P3-klassiken.
Tack. Tack så mycket.
Du är poet, dramatiker och lite av en Hamlet själv, eller?
Jo, men jag absolut. Jag är en kränkt, patetisk prins.
Mm. Bra, då har vi klargjort det. Du har också skrivit en ny tolkning av Hamlet tillsammans med Ali Alonso för Sveriges Radiodramas satsning Scenen, som gör, det består av omtolkningar på Shakespeare-pjäser. Och den här då har ju återkommit om och om igen genom alla tider. Vad är liksom grejen? Varför ständigt denna Hamlet?
Jag tror att fascinationen för den här karaktären, den här pjäsen, dels är det en väldigt välskriven pjäs som har en nerv som är liksom oöverträffbar inom dramatiken på något vis. Det här är en karaktär som har hjärtat på utsidan, som är väldigt neurotisk, som är väldigt briljant, som är väldigt obehaglig, som är väldigt många saker samtidigt. Och det tror jag kommer vara intressant att liksom gräva i, göra olika adoptioner av för all framtid liksom, på något vis. Det blir aldrig tråkigt med Hamlet. Det går att göra en dålig Hamlet, absolut, men det blir aldrig tråkigt att försöka liksom ta sig an den här antihjälten, eller vad man ska kalla honom.
Hör mer i Sveriges Radio Play. Sök på poddfest. Det här är P1, klockan är 4.
Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, i Ekots lördagsintervju.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Vad staten väljer att göra är ett politiskt beslut, men FMV anser alltså ändå att man bör överväga garantier för att få försvarsindustrin att satsa långsiktigt, trots att säkerhetsläget tyder på att efterfrågan kommer vara hög under lång tid framöver.
Nej, men de har ju påbörjat att öka produktionskapaciteten, och det har ju också påbörjats investeringar för att bygga bort flaskhalsar i tillverkningen. Så det är ju på väg upp, men jag menar ju att mer måste göras.
Reporter här, Katarina von Arndt. I Skåne var det rekordmånga insatser mot farliga hundar förra året, skriver Sydsvenskan. Länsstyrelsen där hanterade över 750 ärenden om bristande tillsyn av hundar. 140 av de ärendena ledde till skärpta krav på hundägarna och hunden, som till exempel att hunden ska ha munkorg eller hålla sin säker inhägnad, eller att ägaren ska gå en kurs. Så sport och hockey. Wayne Gretzkys över 25 år gamla målrekord i NHL har tangerats. För natt gjorde den ryska ishockeyspelaren Alexander Ovechkin 2 mål när hans Washington mötte Chicago. Och det betyder att han nu gjort precis lika många mål som Gretzky i sin karriär. 894.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi få ett program med Viktor Harris, och det sändes första gången på fredags förmiddagen.
Om du idag skulle gå på en punkspelning i, säg, Malaysia eller Chile eller USA eller Brasilien eller Peru, så skulle du med stor sannolikhet kunna se en massa svenska bandnamn pryda skinnjackor och patchar och t-shirts. I Japan skulle du dessutom kanske kunna höra några av de inhemska banden där sjunga på bruten svenska. Allt det är tack vare ett av vårt lands mest seglivade kulturella exportvaror, som har rötterna i 80-talets Skövde och Hudiksvall och Tranås bland annat. Idag i förmiddag ska vi prata om den svenska råpunken. Jag heter Viktor Harris. I en studio i Göteborg så har jag med mig Ann Ige, doktor i ekonomisk historia och lektor vid Göteborgs universitet. Och här bredvid mig i Umeå sitter John Andersson, som spelar själv i punkband och är musikjournalist. Välkomna!
Tack!
Tack!
Jag såg er på scen på Litfest här i Umeå, litteraturfestivalen, för några månader sedan. För att ni diskuterade en ny fotobok som heter Råpunk, The Birth of Swedish Hardcore, som är skriven och sammansatt av David Andersson. Och där satt ni på scen och så fick vi lyssna andaktsfullt på Anticimex låt Raped Ass som spelades upp i högtalarna. Nu sitter vi i P1 och ska prata om band som Skitslickers och Totalitär. Hur känns det?
Toppen. På tiden.
Det är kul.
För den som är helt oinsatt, vad är råpunk för någonting?
Ja, men om vi liksom börjar i då den svenska punken som ju många av lyssnarna känner till, alltså säg Ebba Grön, det var ju liksom någon sorts
77.
Ja, 77 punk, första punkvågen brukar man ju säga. Och det är ju liksom uppspeedad Rolling Stones med lite argare, mer liksom samhällskritiska texter, eller hur man ska säga. Alltså det är väldigt nära rockens kärna på något sätt. Mm. Men råpunken har ju snarare sitt fokus i liksom punkens kärna, att det som var extremt med Ebba Grön har man liksom renodlat, att man höjer tempot, man liksom åsidosätter ljudbilden på ett sätt som gör att det är liksom alltså det är en nästan våldsam upplevelse, om man aldrig har hört det, alltså man måste liksom vänja sig in i det på något sätt, för det är ett väldigt liksom, det är ett väldigt distat och ett väldigt intensivt ljud och liksom mer skrik än sång, som ju är en väldigt svårtillgänglig musik för ett liksom otränat öra.
Vi kommer att spela exempel på detta för er lyssnare, så att ni inte famlar i blindo här. Ann, har du någon kommentar på råpunkens kärna?
Bara att det är väldigt fint att få den förklarad för sig. Jag skulle faktiskt inte ha kunnat säga det John sa, men jag tycker att han sa det bra. Jag tänker ju en massa saker om musiken, men jag är ju sån att jag är också väldigt intresserad av andra delar av det, liksom visuella uttryck. Alltså hur det här inte bara lät, utan såg ut, var det fanns och sådär.
Då ska vi lyssna lite här då. Vi börjar med Ebba Grön från 1979. Ebba Grön, Sno från de rika från 1979. Det är ju väldigt medryckande och poppigt, skulle jag säga. I alla fall om man jämför med då, ska vi ta en av de tidigaste råpunklåtarna. Det här är Skitslickers från Göteborg 1982. Skitslickers med låten War Machine. War System. Tur att man har en expert här. Jag tänker, Ann, du som var en del av punkscenen i just Göteborg där på 80-talet. Jag tycker ändå att det låter som en väldigt extrem skillnad mellan de här två banden. Men i själva punkscenen, var det som samma grej?
Alltså jag tror att det är uppenbart att för de som var med i den här första vågen, många av dem, kanske inte alla, hade ändå lite svårt att hänga med på. Ska det här, är det här också liksom punk? Det är någonting annat. Men för, jag menar, för de som var unga då, de som spelade, jag ska inte tillskriva just gänget i Skitslickers det, men liksom, de flesta lyssnade på den här 77-grejen också, men man gjorde sin egen musik som tog vägen. Jag menar, jag lyssnade ju på Ebba Grön jättemycket och jag lyssnade på det här.
Mm. Sverige, nu i efterhand ser man ju det, kanske var uppenbart redan då, men vi sticker ju ut ganska mycket inom just den här. Alltså det finns punkband i hela världen, men just den här råpunken ses ofta som en ganska unikt svensk grej. Vad var det som var unikt med just de svenska banden?
Alltså jag tror mycket är hur det lät. Alltså just den här alltså som trasiga, väldigt intensiva ljudbilden som Skitslickers och även Anticimex hade liksom. Och musikhistoriskt måste man ju också liksom för tydlighet säga att utan det brittiska bandet Discharge så är det mycket av det här som inte hade låt. Det är en jättestor inspirationskälla för det här och liksom det takten, den här lite gunga trumtakten som är som lite off. Mm. Alltså om man jämför med Ebba Grön eller Attentat, liksom mer raka fyrtakt. Båda går ju väldigt snabbt, men att det finns som ändå ett annat, alltså något annat primalt i när liksom det takten kommer in i musiken. Mm. Varför det står sig så bra internationellt tror jag har lite att göra med att när man tittar på något på längre håll så är det lättare att bara se det som autentiskt. Att när man vet väldigt lite om något, och på den här tiden liksom när det var liksom att man postade kassettband till varandra och läste någon fanzine-intervju eller sådär, att det var som lättare att ha en myt igång. Alltså jag menar, för vissa av de här banden var ju säkert bara vanliga killar med vanliga jobb, men att man det man fick till sig som fan var så väldigt nerkokat att det liksom, och det tror jag gör att liksom ute i världen så tänker man att det här som hände då, det var så otroligt äkta. Mm. Men att det är liksom mer som att man då plagierar det på andra ställen och sådär, även om det låter likadant.
I den här boken så gör ju då David Andersson-caset att ja, men precis som du säger, Discharge från England var förebilden, men man vred upp det ytterligare i Sverige. Sverige stack ut i att vi var råare, hårdare, tog det till den nya nivån så att säga. Stämmer det?
Ja.
Ja, det kanske det gör. Är det mätbart? Ja, men det är jävligt rå musik liksom. Men jag gillar faktiskt det som John